Månadens ansikte sitter på den 70-årige Simon Tienso, bördig från Tornedalen, vilket åtminstone från skånsk horisont är ungefär så långt bort man kan komma i Sverige. Minnesgoda läsare känner igen honom från arbetsmarknadsutbildningar i AMUs regi, från syncentralen i Malmö och från SRF-sammanhang. Men idag hittar vi honom hemma i huset i Stävje där han bor med sin fru.
En silvergrå bil skulle rösta utanför, det gör det. Rödbrunt är deras hus, hälften tegel. Tienso står det på brevlådan.
Det är ju byggt 73.
Och så de här villorna här, de såg ut som man hade kört över med en helikopter och släppt. Det var ju bara åkermark alltihop och inget var uppväxt. Då har vi det, där kan man aldrig bo.
Men det har ni gjort.
Ja, det var 40 år sedan vi skrev på 1 maj. Precis.
Avan meren tuolla puolen, jossakin on maa. Missä onnen kaukoranta, paine liplahtaa. Missä kukat kauneimmat.
Ditt namn Tienso, det är finskt. Ja. Och betyder?
Vägmynning. Förut, ja det för händer fortfarande när jag ringer eller beställer någonting liksom, så säger jag vad jag heter. Och förlåt, vad heter du, sa du? Ja, så får man bokstavera då.
Men krävs det att folk har koll på lite finska för att inte börja snubbla på ditt namn?
Jag tror det. Ofta så blir det ju U på slutet. Tiensu.
Jag tänkte att du var tornedaling.
Jo, det är jag. Det är ju så att i Tornedalen på tidigt 40-tal så bodde det 30 000 människor som inte kunde svenska överhuvudtaget. De var finsktalande. Hela Tornälven upp. Och väldigt mycket finska namn. Och vi simmade ju över till Finland på sommaren och åkte skidor på vintern och retade tullarna.
Det fick man inte göra?
Nej, helst inte. De skulle ju ha reda på det för att det smugglades rätt mycket. Det var ju så att när Ragnar Lassinantti, gamle landshövdingen i Norrbotten, han var ju tulluppkörningsman där och han sa det att man skilde på tre sorters smugglare. Och det var smugglarna som smugglade för husbehov. De struntade man i. Och sen fanns det ju de där som skulle tjäna pengar. Det var de jagade och letade efter. Och så fanns det den där tredje klassen som ville bli stora smugglare men som alltid åkte dit. Och de tyckte man synd om.
Men var det här en del av din vardag som barn?
Ja, absolut. Och vi hade dessutom en familj där pappan var tullare som bodde uppe på oss, hos oss. Så vi hade ju stora säckar med kaffe ibland uppe i huset.
Som han hade tagit i beslag?
Som han hade tagit i beslag, ja. Det var från Sverige till Finland åkte kaffet.
För kaffet var dyrare där.
Ja, precis, ja. Och sen det som alltid har varit mycket billigare i Finland förut, det var ju bröd, smör och kött. Så det var det man hämtade från Finland. Så där.
Hur kände du dig när du växte upp där? Var det att det var ett område eller var det en tydlig känsla av att det var två länder?
Inte mer än att de hade en annan tidsperiod i Finland. De låg en timme före oss. Så när man skulle över till Finland var man tvungen att kolla alltid efter klockan ordentligt. Så man inte kom dit och då hade de stängt. Sen är det ju, det var ju väldigt vanligt att man gifte sig tvärs över gränsen. Ett tag så var det ju populärt med svenska killar som tjänade bättre med pengar och kom över på dans på finska sidan och hade bilar och sånt där. Då var man ju populärare.
Och du var en sån svensk kille på det sättet?
Nej, inte. Jag var lite för ung för den tiden.
Men vad kallar du dig? Svensk eller finne eller tornedaling? Eller?
Jag kallar mig svensk. Oftast. Fast jag vet ju att jag är född i Tornedal. Är det någon som frågar var jag kommer ifrån så är det ju Tornedal.
Men är det många som frågar när de hör dig prata?
Det händer ibland och framförallt med det jobbet jag har haft så är det ju många som har ställt frågan eftersom vi höll på med ljud.
Och vad var det för jobb?
På AMU, jag utbildade ljudtekniker. började här i Furulund där man startade en ljudteknikerutbildning med tanke på att taltidningsfolket skulle få ljudtekniker. Man satsade också rätt mycket på närradion som var stor då på början av 80-talet. Och då hade vi en utbildning som i första början var 7 veckor plus 4 veckors praktik och sen byggdes det ut successivt. Så det, jag tror det var 9 eller 12 veckor på slutet.
Och det här var rullbandstiden? Eller?
Det var rullbandstiden, så vi klippte våra reportage och tejpade ihop bitarna. Sen på slutet av utbildningen som flyttades till Malmö så småningom på Hadar. Men där jobbar ju man då digitalt och klippte i datorer. Och det gjorde ju helt nya möjligheter. Sen var ju problemet att vi hade väldigt svårt att anpassa datorerna. Det gick ju att höra, men det blev väldigt jobbigt att ställa in den exakt när man inte såg bilden. För de som såg lite kunde man ju använda ett förstoringsprogram och se hur kurvorna såg ut. Och då kunde man ju klippa ännu bättre.
Du har själv arbetat också som ljudtekniker eller har du bara utbildat?
Jag har bara utbildat, för att när man startade på AMU här i Furulund, den här utbildningen, så jobbade jag som anpassningslärare på OT-kursen. Och fick frågan om jag ville gå över och ta hand om ljudteknikerutbildningen. Och jag har ju åtminstone en teknisk bakgrund, jag är verkstadmekaniker i botten. Så.
OT-utbildningen, vad är det? Ja,
omställning och träning, det var den här kursen som fanns på AMU där. Folk som fick en synskada av yrkesverksam ålder, så kom de till oss och vi skulle anpassa dem till synskadan och försöka hitta ett yrke åt dem också.
Och hur gick det?
Jag tycker nog att det funkade ganska bra. För att vi hade ju möjligheter då att söka praktikplatser. Vi hade möjligheter att vara med och anpassa arbetsplatserna som de passade och skaffa de hjälpmedel som behövdes. Och det var ju likadant jag gjorde då på ljudteknikerutbildningen. Jag var ju med på praktikplatserna och såg till att man anpassade så långt som möjligt.
Skulle du säga att det var bättre förr?
Ja, OT-kurserna hade många fördelar, för att där hade vi mera tid att träna på olika saker. Jag menar käppteknik till exempel, man kunde köra 4 pass i veckan. Man kunde ha punktskrift 4 pass i veckan. Så det var betydligt intensivare den här träningsperioden. Tanken var ju då att den här verksamheten som fanns då på OT-kurserna skulle flyttas till landstingen och det skulle bli syncentraler och där skulle man ha de här möjligheterna och jobba med allting samtidigt. Men det blev ju inte den tiden att jobba med. Kanske man kommer på en till exempel käppteknik, så kanske man har 1 pass i veckan där man tränar. Om man inte har en sån där intensiv period. Men det blir ju inte alls samma längder och träningar. Jag gick en kurs på lärarhögskolan. En kurs åt gamla anpassningslärare där man fick den här pedagogikbiten när det gäller synträning. Och optikkunskap och sånt där. Och sen fick jag ett erbjudande att ta en tjänst i Malmö som synpedagog. Och från AMUs ljudteknikerutbildning så gick jag över till synenheten i Malmö och jobbade.
Och om du skulle beskriva vad du gjorde konkret, vad gjorde du?
Ja, det viktigaste på synenheten, det var ju då att försöka få folk till att tro att det går att leva vidare fast man ser dåligt och lära dem olika tekniker. Det handlar ju väldigt mycket då om talböcker, taltidningar, klockor, förstoringsglas. Ja, överhuvudtaget den här biten att klara sig hemma.
Hur var det för dig själv med din egen synnedsättning?
Ja, det var ju vissa bekymmer ibland när vi tappade saker och ting på golvet och då såg patienterna den lättare än vad jag gjorde. Och då hände det ju att patienterna sa, herregud, ser du så dåligt, då ska inte jag klaga. Och då fick man ju kontra med och säga att ja, men det blir ju inte bättre för dig bara för att jag ser sämre.
Men hur var det längre tillbaka? Du var helt seende som barn, eller?
Nej, jag har alltid sett dåligt. Man upptäckte min synskada när jag började skolan. Då var det lärare som slog larm. Då konstaterade föräldrarna bara att ja, vi har tyckt att han plirar lite konstigt. Men jag läste ju aldrig något där hemma, utan möjligtvis att jag tittade på rubrikerna i tidningen, men inte mer.
Vad har du för synskada?
Jag har en ärftlig historia som förstör näthinnan. Det är bara jag och brorsan, vad jag förstår, i Sverige som har det. Vi är lite unika.
Och hur har utvecklingen varit för dig?
Den blir sämre och sämre. Saker och ting som jag, när jag är ute så märker man liksom, ja men det såg jag ju förut, har de tagit bort det? Och så går man en bit till, nej den står kvar här och sådana där saker. Det är ju det man upptäcker, och sen ser man ju då, jag jobbar ju med förstoringssystem, det här läskamera och datorn som jag har jag då förstoringsprogram. Jag ligger mellan 8 och 10 gångers förstoring.
Simon Tenso har inte bara utbildat synskadade här hemma i Sverige. På 90-talet får han iväg i samband med ett biståndsprojekt i SRF Skånes regi och med mycket av finansieringen från det statliga biståndsorganet SIDA. Bland annat så var han i Etiopien.
Vi började från grunden. Vi ritade lokaler, beställde utrustning, skickade ner alltihopa. Och så åkte vi ner och monterade upp den. Och vi körde en kurs där. Och där har jag varit på uppföljning ett par, tre gånger.
Vad användes studion till?
I Etiopien så var det ju inläsning av böcker. Och man skulle serva. Rätt många synskadade gick på universitetet i Addis Abeba. Och de fick ju en massa stenciler. Och tanken var då att lärarna eller någon annan skulle cykla emellan och läsa in materialet åt de synskadade eleverna.
Fick du någon uppfattning när det gällde synen i samhället på de som var synskadade?
Ja, för synskadade kvinnor så var det ju katastrof, för att blinda flickor, det var ungefär det sämsta man kunde ha. Så de kastade man mer eller mindre ut och så fick de klara sig själva. Och det var ju en av idéerna också i det här projektet med Etiopien och SRF Skåne, att man skulle ge kvinnor utbildning i medicin och hur man skyddar sig och allt det här. Det var ju AIDS-tider. Och
vad kände du när du träffade dem?
Maktlös. För man vet ju vad man skulle vilja göra. Men man kunde inte mer än att vi försökte i det här projektet. Det fanns någon kyrka från Italien som läste in sjukvård och sjukbehandling och sånt här på en närradiostation. Och mellan allt det där så la de in religiösa synpunkter på saker och ting. Och jag frågade dem om inte vi kunde få låna deras band och klippa rent, ta bort det religiösa och bara använda det medicinska. Men det gick de inte med på, utan skulle det sändas så skulle det religiösa biten med också.
Simon berättar rätt framt och det låter som om det mesta han gjort har fungerat friktionsfritt. Som verkstadsmekaniker på Scania i Södertälje där han jobbat fick han hjälp med anpassning av maskiner. Han har gått specialanpassade utbildningar och i vanlig skola. Fanns det då till exempel lärare som inte förstod att han såg dåligt, så var det han själv som förklarade hur det låg till, och så var det inte mer med det. När Simon var i skolåldern fanns fortfarande Tomtebodaskolan för synskadade med sitt internat, vilket han fick veta i grundskolan.
Jag gick en termin i Kiruna på skolan i 6:an. Och då så tyckte läkaren där att jag skulle gå på Tomtebodaskolan och skicka papprena dit. Men jag fick ett brev att jag såg för bra. Och det tror jag har varit bra för mig, att jag inte kom dit.
Varför?
Jag tror jag har lärt mig, så att säga, där, de har ju väldigt bra utbildning haft, men jag tror att det här boendet långt hemifrån hade inte varit bra för mig. Inte i den åldern. Jag vet ju bara när jag kom upp till Kiruna och jag pratade ju finska och var bröt på finska, så att säga, och då fick man ju heta finjävel och allt möjligt så.
Hur var Skåne när du kom hit först? Man kan ju säga att naturen åtminstone skiljer sig väldigt mycket.
Framförallt att jag har aldrig frysit så fruktansvärt mycket som jag gjorde första vintern i Skåne. Det var sanslöst. Alla skåningar tyckte, ja men du som kommer från Norrland har gått till skolan när det var 42 grader kallt, du ska väl inte frysa. Men det var ju sanslöst, va? Den här fuktiga kylan och blåsten som kryper igenom märg och ben.
Folk då?
Ja, jag hade inte så svårt med folk. Det gick rätt bra. jag tillhör ju de där norrlänningarna som pratar. Så det var inga större svårigheter. Jag vet, hustrun hade svårare att höra vad folk sa i affärer och sånt där. Hon var tvungen att titta på kassaapparater, vad det kostade och sånt där. För hon hörde inte vad de sa. Men jag tycker nog skåningarna är rätt trevliga trots allt. Ja, med alla fördomar man har hört om skåningar. Så nej, det har funkat väldigt bra. Och sen att fått ett bra boende, ha bra grannar och såna här saker.
Vad är det för fördomar du har hört då?
Nej, men det visst, det är ju en annan mentalitet. Jag tror att det kräver lite mera tid att bli bekant med skåningar ordentligt. Men när man blir bekant så blir man bekant ordentligt.
Du blir ju månadens ansikte i Skånes taltidning här. Hur ser du ut?
Ja, 1,72 lång. Har väl en 7-8 kilo för mycket. Ganska gråhårig som har kommit. Jag var ju, höll på att säga, kolsvart förut. Blev stoppad i tullen i Landskrona för jag hade sån här skepparkrans. Av en tullare som ville se papper på att, som stärkte min svenska identitet. Sen är jag ju brunögd. Har lite svårt att få ögonkontakt med folk för jag har inget centralt seende. Just i, nu för tiden så använder jag väldigt ofta solglasögon för jag är väldigt störd av solen och ljuset.
Du har på dig solglasögon nu här. Precis, i köket.
Ja.
Några mer kännetecken?
Ja, dialekten är väl avskiljande när det gäller. Ändå har jag väl slipat bort en hel del av min tornedalsdialekt.
Skepparkrans sa du, men den har du inte kvar.
Nej, den har jag inte kvar. Den rakar jag bort här när det nu var. Det började komma en massa gråa hårstrån i den. Så påstods det att det var inte snyggt, så jag tänkte att det är lika bra att ta bort den.
Och så undrar jag slutligen om Simon måhända har någon dold talang.
Så hade vi en lärare som var fantastisk på att locka fram folk att uppträda. Och lyckades få mig att uppträda och en kille från Piteå som spelade dragspel. Och då körde vi Kulkurivalsi. Jag sjöng den på finska.
Okej, alltså nu har du sagt A, då får du sjunga B.
Tähtinen taivas ja kuutamo yö, tien viitana kulkurin on. Så.
Och den som tyckte sig höra att det inte bara var Simon Tienso som skrattade i slutet har alldeles rätt. Det var också hans fru Pia. Reporter i Stäve var Dodo Parikas och vi kan tillägga att musiken i början av inslaget var Satoma, Sagolandet, även kallad Finlands inofficiella nationalsång med Reijo Taipale.